ett av de mest intressanta sätten, tycker jag i alla fall, att läsa kyrkohistoria är att fokusera på de personer som var med och formade historien förstås. Och när vi tänker på reformationen och den här, särskilt den här betydelsen om rättfärdiggörelsen genom tron alena, så tänker vi ju naturligtvis omedelbart på den här augustinermunken från Wittenberg, Martin Luther. Och när vi nu tar oss an det här studiet om rättfärdiggörelse, så kan det vara en klok början att titta på just det här historiska ramverket i vilket striden bröt ut, och titta på personen Luther för att fundera på hur drogs han in i det här? På vilket sätt blev han involverad? En kommentar bara innan vi kommer in i det här är ju naturligtvis att vi har ju ingen ambition, jag tror inte någon här har någon ambition av att sätta Luther på en piedestal. Luther var syndare som alla andra och gjorde naturligtvis som alla andra bedrövliga saker i sitt liv. Reformationen var på intet sätt fri från blämmor och mörka stunder. Så vi bara tar med oss det. Naturligtvis är det så. Vi sysslar inte med glorifiering av personer här. Så vi har med det. Så kan jag bara säga att nu har jag sagt det och så kör jag på. Liksom. Bra. Enligt de flesta så föddes Luther 1483. Kanske den 20 november eller den 7 december. Jag vet inte varför det är de två datumen. Men han föddes i en liten stad som heter Eisleben i Sachsen i nuvarande östra Tyskland. En ironisk detalj kan man säga var att han strax efter att han föddes så flyttade familjen ifrån Eisleben. Och han tillbringade nästan hela sitt liv på andra platser i Tyskland. Men han dog i Eisleben. Så han ligger begravd där. Om vi tittar på Luther som person och hans historia, så en av de saker som snabbt ger sig till känna är att han hade personliga kriser. Ungefär vart femte år. Mycket märklig cykel liksom. Vart femte år. I alla fall under en stor del av sitt liv. Inte hela livet, men i synnerhet under de här kritiska åren när vi talar om reformationen. Den första krisen kom 1505. Luther var en son till en man som ägde flera gruvor i området. Hans Luther. Hans Luther var inte extremt rik. Men han var en arbetare som hade arbetat sig upp. Han hade börjat i gruvorna. Och nu ägde han flera stycken. Och han hade tillräckligt med pengar för att skicka Martin till universitetet. Martin skulle bli den första i familjen Luther som fick en riktig utbildning. Och pappa Hans dröm var att sonen Martin skulle bli advokat. Så Luther skrevs in som 17-åring på universitetet i Erfurt där han läste juridik. Och redan där så fick han ett rykte om sig att vara en briljant student. Det var ingen tvekan om att Martin hade en strålande karriär framför sig. Och hans far var ju mycket stolt över detta. 1505 reste Martin hem för att besöka sina föräldrar i några dagar. Och på vägen tillbaka till universitetet den 2 juli så drabbades han av den här stormen, oskovädret. Blixten slog ner strax intill. Och Martin drabbades av dödsskräck. Och i sin fasa ropade han ut: "Hjälp, Sankta Anna. Jag ska bli munk." Sankta Anna var alltså jungfru Marias mor. Och i romerska kyrkans enorma utbud av olika helgon så var Anna också gruvarbetarnas skyddshelgon. Så att det kan ha varit en anledning till att hon fanns nära till hans där. Så i sin dödsskräck så avgav Luther det här luftet: "Jag ska bli munk." Så han fortsatte till universitetet, för han överlevde ju uppenbarligen det här blixtnedslaget. Han fortsatte till universitetet och han samlade ihop sina grejer. Han hade en avskedsmiddag meddelade de som behövde meddelas, och 5 dagar senare så tog han avsked av sina vänner vid dörren till klostret. Där framställde han sig som kandidat till att bli munk, till prästtjänst. Man kan inte förstå reformationen och Luthers roll i reformationen utan att förstå den här krisen som ägde rum 1505, som drev honom att bli munk, till hans fars stora förtret. Han gjorde det av dödsfruktan. Och sen då i klostret. Luther gick igenom alla nödvändiga riter och faser för att bli prästvigd. 2 år senare blev han prästvigd. Och det här var en av de mest kritiska perioderna i Luthers liv. På ett litet stickspår där så kan vi ju lägga märke till att det finns en ironi. Luther prästvigdes i Erfurt. 1 århundrade tidigare så fanns det en predikant, en tjeckisk predikant som heter Jan Hus. Han anklagades för heresi eftersom han förnekade att kyrkan var ofelbar, och han sa att Bibeln måste stå över alla kyrkans påbud. Och han förhördes vid ett koncilium i Konstans, alltså han förhördes vid ett koncilium, det är en stor grej. Det är inte bara inför en enskild biskop, utan hela liksom kyrkans makt fanns samlad där. Och vid det här konciliet så dömdes han till döden. Men biskopen som beordrade Hus avrättning, till den här biskopen så sa Hus, lär han ha sagt i alla fall, det är väl kanske något av en legend, men han lär ha sagt: du kan rosta denna gås. För Hus betyder gås. Men om 1 århundrade så kommer ni få en svan som ni inte kommer att kunna tysta. Och nu är vi alltså 1 århundrade senare. Och när Luther vigs till prästtjänsten i den romerska kyrkan i klostret i Erfurt, så gör han ju som alla gör. Han ligger platt på marken som ett utsträckta armar, som ett kors framför altaret. Och den man som ligger begravd under altaret framför vilket Luther ligger är den man som dömde Jan Hus till döden. Så man kan låtsas här i sin fantasi. Det är ingen vidare sätt att skriva historia, men man kan fantisera att Hus säger till biskopen: du kan rosta denna gås, men om 1 århundrade kommer du få en svan som du inte kommer att kunna tysta. Och då kan vi låtsas att vi hör biskopen säga: över min döda kropp ligger nu Luther där. Och på 500-årsjubileet av Luthers födelse, alltså för ett par årtionden sen, några, så kunde man över hela Tyskland se affischer av Luther med bakgrunden av en svan. Svanen hade liksom, man tog det här Hus-ord som en profetia och sa att Luther är den svan som Jan Hus hade förutsagt. Och därför blev också svanen en symbol för reformationen. Hur som helst, åren som Luther var i klostret var år som präglades av enorm, outsäglig ångest och plåga. Han var en strålande munk, han var extremt produktiv och välartad. Men det fanns ett problem, och det var att munkarna förväntades ju dagligen gå i bikt och bekänna sina synder. Det här är en del i botens sakrament som vi ska tala om senare. Efter att de hade gått igenom de dagliga bönerna och sysslorna, så hade de en tid avsatt för att gå upp, uppsöka biktfadern och bekänna sina synder under den dag som hade gått. Och de flesta munkar gick ju dit och kanske sa någonting i stil med: fader, jag har syndat, jag hyste begär efter broder Jonathans bröd på middagen igår eller någonting sånt där. Jag vet, vi är i ett kloster, hur mycket kan gå fel liksom? Och efter några minuter så fick prästen, biktfadern, meddelade syndernas avlösning, och den som biktade sig kunde gå vidare och allt var bra. Men Luther, han gick in där och kunde tillbringa 20 minuter, en halvtimme, en timme. Han kunde tillbringa flera timmar hos biktfadern med att bekänna de synder som han hade begått det senaste dygnet. Och så kunde han få den här avlösningen. Och så när han gick vidare till sin cell så kunde han ju naturligtvis komma på: nej, jag glömde säga det här. Och den här friden som han hade haft i 10 sekunder var borta igen. Luther tänkte på alla de sätt vilket han hade kommit till korta i att lyda Guds lag. Alltså alla historiker, eller alla säger jag inte, men vi kan säga så här. Alla historiker är överens om att Luther vid den här tiden i sitt liv var en mycket hemsökt och plågad man. Hans upptagenhet med skuld har gjort att många psykiatriker i efterhand dragit slutsatsen att han har en morbid känsla. Han har ett samvete som är sjukt känsligt. Det är inte rationellt. Det är inte friskt. Och samtidigt måste vi komma ihåg här, Luther, han kunde läsa en lagtext. Han hade nog en nästintill unik förmåga att läsa en lagtext och mäta sig själv mot den lagen. Och Luther kunde Guds lag. Kanske, det vet vi ju inte, men kanske kunde Luther Guds lag. Han kände Guds lag i djupet av sin varelse som ingen annan människa i historien. Kanske med undantag Paulus. Han visste vilket straff som väntade den som bröt Guds lag. Och han visste att hans själ var i potentiell fara mot evig plåga i evig eld. Det är den verklighet som Luther levde i. Han insåg att han faller till korta varje sekund. Och han tänkte till exempel så här. Bibeln säger att det största budet är... Vadå? Vad är det största budet? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, hela ditt förstånd, all din kraft. Det är det största budet. Om det är det största budet, vad är då den största synden? Jo, det måste ju vara att bryta mot det största budet, inte sant? Och jag älskar inte Herren min Gud av hela mitt hjärta, hela min själ, hela mitt förstånd och all min kraft. Jag har inte gjort det en enda sekund. Så det jag bryter hela tiden gör mig värre än en mördare. Eller vad jag än kan hitta på. Alla andra synder är mindre synder än att bryta mot det första budet. Han tänkte så. Så Luther gick till sin cell och han tvingade sig själv att försöka hålla det första budet. Han späkte sig med såna här flagellationspiskor som de hade. Och han utsatte sig själv för extrem fasta, extrem plåga. De hade ju såna här idéer att de skulle jaga bort djävulens tankar, syndiga tankar. Så att jag kunde älska Gud av hela mitt hjärta. Och som sagt, jag har inte hållit det första budet, det högsta budet, sen jag gick upp ur sängen i morse. Jag har inte hållit det högsta budet under en enda sekund i hela mitt liv. Inte du heller, vågar jag tänka. Men jag blir inte så upprörd för det. Och de flesta människor, liksom mig, förnekar ju sin skuld. Man blir avtrubbad av det här. Man kan till och med säga att en normal person, och då normal i meningen som de flesta andra, en normal person har normala skyddsmekanismer att fly alla tankar på Guds dom. Så man sopar synden under mattan och så säger man: allt är ju väl. Eller i alla fall helt okej. Det upphör aldrig faktiskt att förundra mig hur miljoner av människor tycks gå igenom hela sina liv utan att fundera på vad som ska hända dem när de står inför en helig, oändligt helig och rättfärdig Gud och ska avlägga räkenskap för, som Jesus säger i Matteus evangeliet där 12:36, man ska avlägga räkenskap för varje onyttigt ord. Det är en skrämmande tanke, vänner. Och Luther tog det på allvar. Guds lag gjorde honom vettskrämd. Och man kan fundera, var han galen? Det är en smal gräns alltså mellan galenskap och genialitet. Och jag tror att Luther var och vinglade på båda sidor här alltså. I många avseenden var nog Luther ett offer för sin egen briljans. Han upprördes av att han själv kom till korta. Så att till och med hans biktfader tillrättavisade honom och sa: ska du bekänna någonting? Säg något som är värt att bekänna. Vad håller du på med? Men Luther tyngdes av känslan av skuld. Enormt. Och han kunde få frågan om han älskade Gud. Och han skriver: om jag älskar Gud, ibland hatar jag Gud. Jag ser honom komma mot mig. Jag ser Kristus som domare komma mot mig med domens svärd i sin hand för att straffa mig. Om jag älskar Gud. Oj, det här var en tid av förtvivlan för Luther. Och han skrev så här: jag förlorade kontakten med Kristus som min frälsare och min tröstare. Och jag gjorde honom till min arma själs fångvaktare och bödel. På den här tiden så ansåg man att den högsta väg man någonsin kunde ta för att försäkra sig om sin frälsning, det var just detta att ingå ett heligt kloster, ett heligt ordensliv, att bli munk, att gå i kloster. Det finns fortfarande kvar i katekesen. Det gav en person en, vad ska vi säga, rak väg till helgelse och den närmaste vägen att nå himlens port, om vi säger så. Och Luther var övertygad om att genom att han kunde föra ett disciplinerat klosterliv så kunde han också vinna den här friden som han sökte så desperat. Vi avslutade första krisen där. Det var alltså 1505. Och den följande förtvivlan, dödsskräcken, klosterlivet, förtvivlan. Vi går vidare till 1510, den andra krisen. Den högsta väg man kunde ta var alltså klosterlivet. Det var den bästa, närmaste vägen till frälsningen. Det fanns mycket annat som var viktigt också i att vinna den här frälsningen som man längtade efter. Ett mycket viktigt element var pilgrimsresorna. En pilgrimsresa ägde rum när en pilgrim besökte en katedral, oftast en katedral, som hade en reliksamling. Det kan ha varit ben ifrån någon av apostlarna eller skägg ifrån Johannes döparen eller, inte vet jag, bröstmjölk från jungfrun eller någonting sånt. Och det fanns katedraler som hade enorma reliksamlingar som en pilgrim kunde besöka och på det sättet få avlat. Är ni bekanta med begreppet avlat? Sådär. Jag bara jättekort, avlat. Vi ska gå in mer i detalj, men det är bra att veta. I den romerska kyrkans lära om rättfärdiggörelse så är det ingen som kommer direkt till himlen. Det är bara ett fåtal genom hela historien som har gjort det. Utan man dör med synd. Förlåtlig synd kallar man det för. Så då kommer man till skärselden. Och skärseldens syfte är att rena mig så att jag kan komma till himlens port och vara alltigenom ren och rättfärdig i mig själv. Och avlaten minskade alltså min tid i skärselden. Skärselden var ju en outhärdlig plats. Och om jag ska vara där, jag vet ju inte, det kan ju vara allt från några dagar till miljoner år. Och alla människor är intresserade av att minska den här tiden av lidande. Så avlaten gör det. som pilgrimsresorna handlar om, att jag besöker en relik och då har kyrkan bestämt att då får jag avlat. Då minskas min tid i skärselden, eller framförallt inte min tid, för jag befinner mig inte i skärselden än, utan jag kan minska för någon annan, till exempel min pappa som har dött eller någonting sånt. Så att jag kan rädda pappa från skärselden. Det var en stor grej, jättestor grej, och det fanns två städer i världen som stod i en klass för sig när det gäller värdet av pilgrimsresorna. Ja. Ja, det kan man säga. De spelar i samma kategori. Och vi ska titta i detalj på boten. Ja, botens sakrament är ett sorts övergripande. Men i botens sakrament så finns också botgöringen. Och här finns avlaten som en liten kategori där. Så vi ska titta på det. Jerusalem och Rom var de två stora centra för pilgrimsresor. Och Rom var kanske den allra mest återvärda. Här var påvens högkvarter. Och att få möjligheten att resa till Rom och få besöka alla de här relikerna och allting sånt ansågs ju, det kanske var något av det mest viktiga man kunde göra som kristen. Och på Luthers kloster så utsågs två bröder som till att representera klostret för att göra lite ärenden i Rom. En av de här bröderna var Martin, broder Martin. Och det här var en obeskrivlig glädje för honom. För nu skulle Luther komma till den heliga staden. Och det var alltså värt en stor avlat. Och Luther själv var ju levande. Han befann sig inte i skärselden, så han kunde inte sätta in det på sitt eget konto så att säga. Utan han bestämde sig för att dedikera den här resan till sina farföräldrar som då sannolikt befann sig i skärselden. Och efter flera månaders resa, jag tror att de promenerade till Rom, så kom de fram. Men det här kom att bli en av de största besvikelserna i Martins liv. För när han kom fram så fann han ingen helig stad. Istället så fann han en stad som var befläckad med oöverträffad korruption bland prästerna. Det första som upprörde honom var prästernas omoraliska liv. Sexuellt framför allt. De öppet begagnade sig av prostituerade, både manliga och kvinnliga. De hycklade inte ens med det. Den moraliska och sexuella korruptionen var helt öppen. Och till och med romerska historiker medger att den här tiden var kanske en av de mest prövande för kyrkan. Och det andra som upprörde Luther var hur prästerna sålde sina tjänster. Det måste ju förstås vara en präst som celebrerar mässan, som man säger, som liksom leder nattvarden. Och prästerna fick en sorts ackordlön. De gjorde en mässa och sen kunde de gå runt och samla in sin lön så att säga. Så för att maximera vinsten så hade de romerska prästerna lärt sig att prata sig igenom mässan så fort de kunde. De bara rabblade igenom det, sjöng sångerna. Liksom. Och sen gick de runt och samlade in. Och sen var det ut med folket, in med folket. Liksom. Och Luther såg det här och han tänkte, vad är detta? Han kände ju vikten här av mässans helighet. Hur Kristus verkligen var närvarande. Hur brödet och vinet verkligen blev Kristus. Och Luther såg liksom, du står och rabblar med Kristus i dina händer. Ja, han blev ju alldeles förfasad över det här. För innan han kom dit var han så förväntansfull. Han var så idealistisk och nu skulle han resa till liksom Mekka. Den kristna versionen av det. Här skulle de heligaste av heligaste män finnas. Och på den här tiden så var det ju Julius den andra som var påve. Och även från ett romersk-katolskt perspektiv så betraktas Julius den andra som en av de mest korrupta påvarna i historien. Så det här är ju en lågpunkt. Han hade planerat att bygga en katedral, Peterskyrkan. Den skulle husera benen efter apostlarna Petrus och Paulus. Och han påbörjade det här gigantiska bygget. Men sen när grunden var lagd så fick han slut på pengar, Julius den andra. Och bygget övergavs tills Julius efterträdare, Leo den tionde, kom till makten. Vi ska återkomma till det. Men det tredje och mest avgörande kanske som upprörde Luther i sitt besök i Rom var hans besök vid den heliga trappan, Scala Sancta. Den finns i ett palats i Laterano i södra Rom. Laterankyrkan, Lateranbasilikan, det är Roms domkyrka. Där hade påven tidigare sitt högkvarter innan han flyttade till Sankt Peterskyrkan. Den här trappan lär då, enligt berättelsen, lär då ha varit del av Pontius Pilatus rättegångssal. Så man tänker att Jesus, när han stod inför Pilatus, gick upp och ner för den här trappan. Och så säger traditionen att Sankta Helena, kejsar Konstantins mamma, hon reste till Jerusalem och hon fann den här trappan. Hon fann massa andra saker också, Kristi kors till exempel. Och hon tog med grejerna till Rom. Så hon monterade upp den här trappan i Rom. Och en mängd andra saker då. Och den här trappan blev själva centralpunkten för pilgrimme. Tanken var att man kunde gå upp på de här stegen på sina knän och på varje steg recitera Fader vår och Ave Maria. Och man gjorde det på varje steg, så när man kom hela vägen upp så skulle man få en avlat. Och det här för Luther var resans absoluta höjdpunkt. Han såg fram emot att gå upp för den här trappan och få den här avlaten som man kunde dedikera till sina farföräldrar. Och om man reser till Rom idag så kan man finna den här trappan. Den här står fortfarande kvar där vid Lateranbasilikan. Den är kanske 2,5 meter bred. Men det är inte särskilt lätt att gå upp för den. Därför att nästan varje kvadratcentimeter är fylld av pilgrimer som går på sina knän upp för den. Den här stunden. Och när man kommer upp där så får man en speciell avlat som kallas för plenaravlat. Det är maximal avlat. Den efterskänker alltid i skärselden. Så när jag går upp där och mina föräldrar befinner sig i skärselden så får jag avlaten, så säger det plong, och så är föräldrarna ute ur skärselden. Så den här praktiken är någonting som lever, som är välmående också just idag. Och Luther kom dit och han genomförde riten som han skulle. Han gick upp för trappan på sina knän och han bad sina böner. Och när han kom upp till toppen så reste han sig och såg ut över det här. Och han började fundera. Och så skriver han att jag sa för mig själv, alltså med en ljudlig röst: vem vet om det här är sant? Det var som att hela spektaklet liksom kom ikapp på honom på något sätt. Och han gick in i en troskris, en djup troskris. Han säger att om någon skulle ha kunnat nå himlen som munk så hade det verkligen varit jag. Luther hade alla meriter, men han hade ingen frid. Han hade inget hopp. Han hade en påtaglig känsla av att inför Gud är han fortfarande en främling.